Vi står upp tillsammans. Dagens evangelietext är från Matteus evangeliet, kapitel 6, vers 5-8. Och i de röda biblarna så är det på sidan 681. När ni ber ska ni inte göra det som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Jag har nog alltid varit en dålig bedjare. Men jag är i gott sällskap, för biskop emeritus Martin Lönnebo, skapare av Frälsarkransen som en del av er kanske känner till, han skriver i den här lilla boken, en bönebok som heter Lilla breviariet, och så skriver han så här i inledningen: dessa enkla ord om bönen är nedtecknade av en dålig bedjare. Genom Guds stora nåd har han dock fått viss hjälp. Så jag är i gott sällskap. Och jag har bett så länge jag kan minnas. Men jag är precis som Lönnebo i stort behov av Guds nåd. Jag har prövat, famlat, fallit, övat, och jag övar än på bön. Jag håller på och lär mig, kan man säga, och kommer antagligen att fortsätta med det lärandet livet igenom. De första som lärde mig någonting om bön var mina föräldrar. De lärde mig utan till böner, som Gud som haver och Fader vår. Och jag är väldigt glad att jag liksom har dem inpräntade i hjärnbarken. Den typen av böner kan ju bära ett helt liv. Men de var också noga med den jönländska bordsbönen som går så här: tack gode Gud att vi har mat att äta idag. Amen. Det är liksom inga krusiduller, utan det är bara det absolut nödvändigaste. Men de var extremt noga med den bordsbönen. Den skulle alltid vara med. Oavsett hur många icke-kyrkliga kompisar som satt runt det här bordet så kom den alltid. Tack gode Gud att vi har mat att äta idag. Och det var ödmjukande gång efter gång. För mina föräldrar var och är noga med bönen. De har så länge jag kan minnas haft en vana av bön i sina liv. Den kanske har liksom bytt skepnad genom åren, men vanan har bestått. Och det är vad jag har lärt mig av dem. Och jag tror att vi behöver sådana människor runt omkring oss som vi kan ta rygg på, som påminner oss om det viktiga, som hjälper oss att liksom kalibrera vår kurs, som liksom kan väcka någon form av längtan och sen visa på den vägen. Och jag vill tala om några sådana idag som har lärt mig något om bön. Och min pappa är den första. Som varje morgon, oavsett vad som har hänt kvällen innan, oavsett hur natten har varit, oavsett hur tidigt som man själv går upp och liksom stapplande hasar sig fram till köket, kanske med ett alldeles för morgonpiggt barn på armen, så sitter han där i soffan och ber. Morgon efter morgon, vecka efter vecka, år efter år. Himmelske konung, tröstare, sanningens ande, du som är överallt närvarande och uppfyller allt. Det godas skattkammare och livets givare. Kom och bo i oss. Rena våra hjärtan från allt ont och fräls du gode våra själar. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Men jag lärde mig också tidigt att man kan be begärande böner. Alltså att man kan be Gud om olika saker. Och det har jag verkligen gjort. Jag har bett om smått och stort. Jag har bett om att bli av med håren på mina ben. För att jag vågade inte be min mamma om att köpa en rakhyvel åt mig. När jag skulle gå på skolavslutningen i sexan och hade upptäckt att som tjej så ska man inte ha hår på benen uppenbarligen. Jag har också bett om att ben ska växa ut på folk. Jag har bett om tungotal. Jag har bett om att slippa missa bussen. Jag har bett om att slippa ansvar. Jag har bett om allt, känns det som. Och bön är roligt på det sättet för att det avslöjar någonting. Det avslöjar någonting om ens tro och om ens bild av Gud. Och för mig så var bönen mer som ett verktyg för att försöka få Gud att göra som jag vill. Jag liksom försökte övertala Gud med min bön. Och jag bad lite med den här inställningen som om man skulle gå till affären. Jag ska bara iväg och be. Är det någon som vill ha något? Så närmade jag mig Gud. Men ju längre tiden gick så blev det svårare för mig att förklara för mig själv hur det där egentligen funkar med bön. För Gud kändes allt mer antingen som någon form av nyckfull skojare eller som en sadist. Hur ska man tänka kring alla uteblivna bönesvar? Jag försökte med olika argument, jag läste olika böcker och försökte förstå, försökte liksom bemästra Gud och få kontroll. Och bönen blev liksom allt mer krampaktig. Det blev snårigare och snårigare och bönen blev prestationsinriktad. Full av jämförelse och full av krav. Som om bönen vore en av alla saker jag borde. En av alla saker jag kan liksom checka av på min lista, någonting att klara av. Men bön är mycket viktigare än så. Men jag fick liksom inte riktigt kläm på det. Och så lärde jag mig tidbön. Och jag vet att det verkligen inte är för alla. Men för mig så hände det någonting där. Jag lärde mig att be under bestämda tider under dagen med en bestämd form. Att be utifrån Bibelns texter. Framförallt då Psaltarpsalmen men också andra texter. Och det här kommer ifrån den judiska traditionen. Och så finns den framförallt i olika kloster och kommuniteter över världen. Och jag lärde mig tidebön här i Saron. Via Joakim Hagerius och Mårten Sager som sedan ledde mig vidare in till Bjärka Säby, ekumeniska kommuniteten där. Som sedan ledde mig vidare in till det italienska klostret, Monastero di Bose, ett ekumeniskt kloster, där jag var nu igen i april. Och ni ska få höra en liten snutt av hur den bönen låter där. En del av Fader vår på italienska. När jag mötte tidebönen så var den helt främmande för mig. Jag kom från ett karismatiskt sammanhang och det finaste av allt var den spontana bönen. Den stod högst i kurs. Och tidebönen kändes svårtillgänglig, men med tiden så blev den formen min livlina. Det var den formen som bar mig och mitt böneliv under många år. Jag fick leva på andras ord, på Bibelns ord och göra dem till mina egna. Och jag liksom upptäckte att få be med saltarens hela känsloregister, det var en tillgång när jag själv känner att jag ofta har en egen känslomässig berg- och dalbana inombords. Och när man ber tidbön, så åtminstone för mig, så är det så att det blir väldigt tydligt att nu kliver jag in i någonting som redan pågår. De här bönerna beds runt om över världen, så de hänger liksom inte riktigt på mig. Det är någonting som redan pågår som jag kliver in i, och det skapar en känsla av att det är inte jag som bär någonting nu. Det är inte jag som behöver upprätthålla någonting med min bön. Och speciellt om det är sjungen tidebön så blir det extra tydligt att jag är bara en stämma i en stor kör. Men så är det egentligen med all bön. De handlar liksom inte om solosång, utan det handlar om ett körstycke. Och så är min stämma en stämma i den stora kören. Och jag bara kliver in i den som redan pågår. Och så insåg jag när jag bad det där att jag behöver kanske inte förstå Gud, utan jag kan nöja mig med att älska. Men det som jag också lärde mig här i Saron, det var från bönekvinnorna. Det finns ju ett gäng sådana här. Det har också funnits sådana som inte längre är i livet, men en som än så länge lever, hon heter Karin Svedmyr. Karin fyllde för inte så länge sedan 90 år. Och Karin är en bönekvinna i ordets allra vackraste bemärkelse. Hon har visat mig vad trofasthet i bön innebär. Hur uthållighet i bön egentligen ser ut. Hon har erfarenhet som kan visa att bönen kan bära genom ett helt liv. Genom de mörkaste av dalar och över de grönaste av ängar. Och om jag också blir välsignad med ett långt liv, så hoppas jag att jag på min ålderdom också kommer gå till det här bönekapellet med ryggsäcken på ryggen varje söndag och varje gång det är smaka och se. Likt Karin. Och be för alla som vill och alla som behöver en förebedjare. Och nu kanske vän av ordning undrar, ska hon inte tala utifrån bibeltexten? Och det ska jag. Jag ska säga någonting om vad Jesus lär om bön. För är det någon som är mästarnas mästare på bön, så är det ju Jesus själv. Sammanhanget i den här evangelietexten som Elin läste, det är att vi är mitt i bergspredikan. Jesus undervisar, och precis här innan så har han talat om givande. Och så antagligen så får han en fråga. För det är ofta så han liksom utgår från sin undervisning, utifrån en fråga eller utifrån någon form av problemsituation. Så antagligen så är det någon som frågar, hur ska vi be? Och så säger han då så här, när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna, ty de tror att de blir bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett om det. Jesus svarar ju ofta med en fråga när han får en fråga. Eller med en liknelse. Men här är han så där ovanligt konkret. Det är inte alltid han är det, men det är liksom när det gäller bön och när det gäller tjänande så är han sådär. Det här får ni inte schabbla bort, utan han blir väldigt tydlig. När ni ber, det är inte om utan när. Gör då inte som hycklarna. Och Jesus menar då inte att det är fel att be offentligt i gathörnen eller i synagogorna. Det är inte fel att be så att folk kan se. Det gjorde Jesus hela sitt liv. Men vi behöver fundera på, gör vi det för att folk ska se? Mycket av det vi gör för Gud kan vi också göra för andra människor, för att bli sedda. Folk ser om du kommer till kyrkan. Folk ser ofta om du ger, om du är med på städdagen. Folk ser mycket av det vi gör. Men om du ber för dig själv på din kammare, så vet du bara det själv. Vi kan lätt använda religiösa saker för att liksom bygga någon form av identitet. Ett varumärke. Att bli någon och vilja signalera någonting med det. Och det är lätt hänt. Också med bönen. Men när vi ber utan att någon ser, då ber vi bara för att lära känna Gud. Den bönen fyller liksom ingen annan funktion än för att leva nära Gud. Och vända oss mot honom som alltid är vänd mot oss. Och sen fortsätter Jesus, be inte för att bli sedd, utan när du ber, gå in i ett rum, kammaren. Och där ska du be till Gud, din fader, som finns i det fördolda. Gud finns redan i vårt innersta. Gud är redan hos oss. Men vi är inte alltid hos Gud. Och därför behöver vi stilla oss. Vi behöver liksom stiga ner i trapporna, in i vårt hjärtas innersta. Och så försöka stänga ut allt det där bruset av tankar och känslor som håller på. Och så får vi liksom öva vårt inre öga på att se att Gud redan är där. Att be är att vända min förväntan bort från de synliga gudarna till den osynliga guden som ser mig. Det gör inte de synliga gudarna. De vill liksom locka oss att än mer fokusera på det som syns på ytan. De synliga resultaten, det som vi kan mäta. Men när vi stänger dörren till vår kammare så kan vi tänka att vi också stänger dörren till den här jakten på bekräftelse. Efter godkännande, efter erkännande. Och så får vi öppna dörren till den verkliga bekräftelsen. Till den osynliga gudens källa. Och sen fortsätter Jesus och säger, när ni ber, rabbla då inte tomma ord. Ord som man kanske tänker att man måste be eller borde be. Nej, det är inte för de många ordens skull som du blir bönhörd, säger Jesus. Vi behöver inte rabbla långa ramsor för att på något sätt ställa in oss hos Gud. Er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett om det. Alltså, lär känna Gud som en far. En fader med en villkorslös och outtröttlig kärlek. Gud är inte din chef som bedömer din prestation, som ser om du har levt upp till målen. Gud är din far och vi behöver inte leverera för att vara i hans närhet. Er fader vet vad ni behöver. Så vi behöver inte informera honom. Det finns ingenting vi kan meddela Gud om som Gud inte redan vet. Utan bön är ett sätt att utveckla relation mellan dig och din far. Det är vad Jesus lär oss i den här texten. Och sen direkt efteråt så kommer ju Fader vår. Bönen framför alla andra böner. Jesus säger, så skall ni be. Vår fader, du som är i himlen. Och så vidare. Bönen är avgörande. Och detta förstår vi än mer när vi läser dagens episteltext från Romarbrevet. Hur anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Och det är inte vilken liten ande som helst det där. Utan det är Guds ande, påskens ande, uppståndelsens ande. Alltså samma ande som hade kraft att uppväcka Jesus från de döda. Den anden ber för oss. Och fyller i våra tafatta och halvdana böner. Förstår vi vilken kraft vi har att göra med? Vilken möjlighet vi har att förvandlas och förvandla den här världen med bön? Bön är avgörande, men inte som ett tungt ok av du borde, utan som en inbjudan att leva nära Gud. Och då behöver vi rutiner. För rutiner befriar oss från att känna efter. Rutiner hjälper mig att göra det jag djupast vill. Och inte bara det jag vill just nu. Så vilken rutin fungerar för dig? Vad är det rätta måttet? Finns det personer i ditt liv som har lärt dig någonting om bön? Och som du kan ta rygg på? Just nu så lär jag mig mycket av mina barn. Jag har ju 3 små barn och de lär mig uppmärksamhet. Och vad är bön om inte uppmärksamhet? Det har inte de lärt mig, utan det har den franske filosofen Simone Weil lärt mig. Att bön består i uppmärksamhet. Att när den vänds mot Gud så är uppmärksamhet bönens själva väsen. Och jag erkänner då igen att jag är en dålig bedjare. För jag är dålig på uppmärksamhet. Barnen är så mycket bättre på det än vad jag är. De förundras. De ser saker. De lägger märke till små, små detaljer. De ser liksom små vackra grejer. De ser människor och tokigheter i vardagen. De ställer frågor. Och de accepterar inte orättvisor. De frågar saker om utsatthet som vi andra kanske bara liksom på något sätt vill schabbla bort. De accepterar liksom inte bara sakernas tillstånd, utan de tar in världen. De ser den och de förundras. Och det behöver jag lära mig än mer. Att liksom bromsa in i tanken. Hålla den öppen utan att liksom bara hela tiden springa vidare. Och så bara stanna kvar där i väntan. På Gud. Uppmärksamhet. Det är en valuta i vår tid. Men det är också en dygd. Att öva sig att lägga märke till Guds närvaro i min vardag. Att försöka bli medveten om hur Gud visar sig för mig. Talar till mig. Vill använda mig under en dag. Att bli uppmärksam på hur jag möter Gud i andras blick, i solens ljus, i den blommande magnolian, i god mat, i omsorg, i utsatta människors ögon. Att öva sig att bli mer och mer medveten om att Gud redan är hos oss. Alltid närvarande, alltid vänd mot oss. Öva oss i att höra Guds hjärta slå under asfalten. Under köpcentret. Under busshållplatsen. Amen.